Tack så mycket för möjligheten att få vara med och dela någonting här den här förmiddagen. Dan Elofsson heter jag och jag har varit pastor, ungdomspastor och på annat sätt jobbat i den här församlingen i ungefär 12 år på olika sätt. Och nu jobbar jag med utbildning, mer med teologi och bibel och sånt. Så det är något som har följt mig hela livet faktiskt. Vi är mitt inne i ett tema, eller startade ett tema förra veckan som är We Are Family. Och ni som var här då fick höra Christer inleda den här temat med att tala om församlingen som en familj. Och temat handlar om olika perspektiv, olika sätt att se på församling, vad det betyder för oss att vara med i en sån här gemenskap. Och jag vet inte om du känner det den här förmiddagen, men jag känner det. Det gör något med den att vara med i ett sammanhang. Det gör någonting med mig själv, med mitt hjärta, med mitt liv. Att få vara med i en gemenskap där man tillber och lovar. Och inte blir det sämre av att ha ett sånt här team som vi har idag. Och få se liksom den här härliga spännvidden, mångfalden och få mötas tillsammans. Det gör något med den att få vara med och höra berättelsen från Kambodja. Och få se vad vi som församling genom samarbetet med Erikshjälpen får vara med och förändra den här världen. Det gör något med oss. En av de vanligaste frågorna som människor ställer sig idag, det är den här frågan: vem är jag egentligen? Oftast när man tänker på den frågan så är det ungefär som att vi försöker pussla ihop våra liv. Och ibland pratar man om det här livspusslet, liksom alla bitar i livet ska passa ihop och jag ska få allting och bli en harmoni och då kan jag på något sätt leva harmoniskt och kanske hitta mig själv också. Men på andra sätt så tänker vi, ja men jag är lite av det, jag kan gilla sån musik, jag kan ha den stilen och jag kan ha de här intressena. Och någonstans ibland så tänker vi att vi är liksom personer som man pusslar ihop och så blir kristen tro liksom en pusselbit bland de andra som också säger någonting om mig. Men det här är egentligen ett ganska svårt sätt att se på identitet och vem jag är ur ett kristet perspektiv. Vi kanske tänker att det är bitar som skapar helhet och att det är våra val som bestämmer vilka vi är. Vad vi väljer för yrke, det är något man presenterar sig med: vem är du? Jag sa jag har varit pastor, jag jobbar som lärare. Ofta är det där vi börjar, jag jobbar i skolan eller med sjukvården. Något som identifierar oss. Och ibland är det våra intressen och vår tro, våra kläder som styr det här. Men egentligen så faller de här bitarna samman om det inte är vår identitet byggs på ett annat sätt. Att vara en kristen, det är inte bara att få ett tillägg i mitt liv, en ytterligare pusselbit som passar in så att jag kan bli hel. Att vara kristen, det handlar om att se livet ur ett helt annat perspektiv. Om jag skulle fråga dig, vem är du? Och vi skulle ha lite tid på oss, så skulle antagligen ditt svar bli en berättelse. Du kanske skulle säga någonting om det sammanhang där du föddes, där du växte upp. Du kunde säga någonting om din historia. Berättelser som har präglat dig, som du har med dig. Och någonstans så är vi en del av någonting som har pågått en längre tid. Min historia börjar inte här, den börjar i en småländsk familj någonstans. Och så skulle jag kunna berätta mitt liv. Men det ska jag inte göra nu, jag har något viktigare att säga. Det kan vara kul det också. Men det är som att livet är som en väv som vävs samman. Och jag gillar det perspektivet. För det här med väven, det säger någonting mer om våra liv. Det säger någonting om att det finns ljusa färger ibland, mörka färger ibland. Det säger någonting om att det annars kan finnas någon annan som har ett mönster, som har en kontroll och som styr över saker, och att våra liv inte bara är hipp som happ, att det bara råkar bli någonting, utan att det finns någon som har kontroll och någon som väver ihop det. Och ibland blir det kanske inslag i livet som inte är så härliga och så ljusa, men det gör något med oss. Och ska vi prata om livet så kan vi inte hoppa över de där mörka passagerna i livet heller. Ibland är det ju de bitarna som är de allra jobbigaste, allra besvärligaste, som egentligen säger mest om vilka vi är. Det är också de som ibland säger mest om vem Gud är eller kan vara i våra liv. Våra liv handlar inte bara om pusselbitar, utan det handlar om tillhörighet. När Bibeln talar om våra liv så gör man det utifrån olika perspektiv av tillhörighet. Så här säger Paulus i andra Korinthierbrevet 5. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Alltså inte en ny pusselbit, utan det är något helt annorlunda, något helt nytt. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelse, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Två saker här är väldigt spännande. Jesus Kristus är inte en pusselbit, utan han förändrar allt. På samma sätt som det blev en skapelse en gång i tiden, så säger Paulus att när man blir en kristen, då är det en bit av en ny skapelse. Och det är inte bara faktiskt jag personligt, mitt hjärta som förändras, även om det är stort. Men det är faktiskt hela världen är annorlunda. Hela tillvaron blir förändrad. Allt blir annorlunda när jag kommer in i Guds rike och får leva mitt liv i hans perspektiv. Det går inte att ha det som en bit som passar in, för det gör det inte. Jesus passar inte in bland de andra bitarna. Jesus är förutsättningen för att se livet på ett annat sätt. Att få bli indragen i en ny skapelse. Och det andra som står här är att det här gäller hela världen. Det gäller inte bara oss som samlas här, även om vi är många den här förmiddagen, och även om det är härligt att se er och ni är viktiga. Så det vi är indragna i, det är något som är så mycket större. Det berör hela världen, hela mänskligheten. Allt har sin grund i vad Jesus har gjort. Att vara en ny skapelse. Det finns olika perspektiv på den här tillhörigheten. Att vara en ny skapelse handlar om att vara relaterad till Jesus Kristus. Och det är ett jätteviktigt tema som finns i hela Bibeln, att ha relation till Gud. Och i Nya Testamentet är det ju så tydligt att det är genom Jesus som vi är indragna i relationen med Gud. Jag och Fadern är ett, säger Jesus, men vi är också ett med Jesus. Vi är indragna i en relation. Paulus säger att vi är i Kristus. Och hela Bibeln är fylld av sådana bilder där det är någonting som händer med oss, som inte bara går att förklara på ett naturligt sätt. Det är en annan slags tillhörighet. Jag tillhör inte längre mig själv. Jag är köpt. Jag gör allt för att gripa den när Kristus har fått mig i sitt grepp, säger Paulus. Det finns någon som har kallat oss, lockat oss, fört oss in i ett nytt sammanhang. Och det är det handlar om, att vara en kristen, att få leva i en relation med Jesus Kristus. Men som Kristus sa förra veckan, så är det så att är jag född in i Guds familj och ett barn i hans familj, så har jag också syskon, jag har också föräldrar, jag har också andra runt omkring mig. Jag kan inte välja att ha en familj eller inte. Och här behöver en församling ge plats för de allra minsta naturligtvis, ha extra omsorg om dem. Vi behöver ge plats för tonåringarna och den tiden då det kan stöka lite i livet. Vi behöver ha föräldragenerationen som finns där, och vi behöver ha seniorerna som ger stadga åt hela familjen. Vi behöver varandra, och jag tror det är en av anledningarna till att många av oss älskar den här församlingen. Att vi är en församling som är många generationer, många tillsammans, och där vi får se och möta varandra. Och utmaningen finns här då, som Christer sa också, att någonting mer än att bara se på varandra när vi sitter i en gudstjänst. Att kanske öppna oss lite mer vid fikabordet, att kunna bjuda hem och så. Det var jättehärligt att höra förra veckan när vi hade undervisningen om Guds familj. Hur det var så många här som var här då, som tog utmaningen direkt att öppna sitt hem, sin familj, för en annan familj. Christer skickade ut en lista för att man skulle ha chansen att ta emot några barn och vuxna ifrån Uganda är det, ja. Ett land i Afrika var det i alla fall. Och innan den listan hade hunnit gå runt här, innan söndagen var slut, så var det fullt. Det fanns familj, det fanns gästfrihet, det fanns värme. Vad härligt det är. Och tack alla ni som skrev på. Jag skulle hälsa det från Christer också. Vad härligt det är att få leva i en gemenskap där det finns en öppen familj, en öppen famn. Människor som är beredda att säga att vår familj är inte bara till för oss, utan vi är beredda att öppna oss för fler. Guds familj. Den här söndagen ska jag tala om ett tredje perspektiv, och jag ska bara nämna kort om ett fjärde som ni hör kanske ganska ofta. Det tredje perspektivet som jag vill tala om idag, det handlar om Guds folk. På samma sätt som vi inte väljer att vara med i en familj, så är vi när vi blir kristna indragna i en större gemenskap av att vara Guds folk. Vi är inte längre bara svenskar eller ugandier eller danskar eller vad vi är för något, utan vi är framförallt Guds folk. Mer än något annat. Och det ska jag ägna mig åt att tala om idag. En fjärde sida av vår identitet som man skulle kunna prata om och som vi ofta gör, det är att församlingen också är en kropp. En social kropp. Där vi tillsammans på olika sätt är kroppsdelar. En grupp, en familj, en gemenskap. Som också är ett jätteviktigt perspektiv på att tillhöra Gud och få vara en del av en ny skapelse. Men låt oss säga någonting om Guds folk. Vi ställer ju ibland frågor till Bibeln. Vi undrar hur ska jag leva mitt liv, eller vi undrar vad säger Bibeln om sex, eller vi undrar vad Bibeln säger om krig eller någonting annat. Vi kommer med våra frågor till Bibeln. Ibland finns det frågor i Bibeln som inte vi känner igen eller som inte vi förstår. En av de vanligaste frågorna i Bibeln är en fråga som vi aldrig reflekterar över om vi inte skulle läsa Bibeln och kanske se att här finns en fråga som vi aldrig tänkt på. En av de viktigaste frågorna i Nya Testamentet är nämligen den här. Hur kan den som inte är jude vara del av Guds folk? Hur många av er vaknade med den frågan i morse här som brinnande akut? Nej, det är inte så, det är inte en akut fråga för oss. Men ärligt, för de första kristna, för lärjungarna som vandrade med Jesus, som fanns i hans sammanhang, som hade sett hur han bjöd in dem till att följa honom och att forma en ny gemenskap. De som hade sett att Jesus tog 12 stycken, det var inte en slump, utan det är precis så många som stammarna var. Det är precis så många som spejarna var som skulle gå in i folket. Och som, där Jesus visar att han är det nya folket. Där han visar att han är det nya templet. Förlåtelse ges inte bara på den där heliga platsen där Gud finns, utan förlåtelse ges direkt genom Jesus. Där han visar att han är den nya familjen, när han säger var och en den som kommer till honom kastar han inte bort, och han inbjuder dem med öppna armar. Han delar brödet med alla som kommer i hans närhet. De hade sett det, men de hade den här frågan. Hur kan den som inte fullt ut är en jude, alltså en del av Guds folk, kunna bli en del av Guds folk? Och jag tror ibland behöver vi faktiskt förstå en sån fråga. Vi kan strunta i den och säga det gäller inte oss. Ja, men det gör nog det. Om inte kristen tro ska bara hänga i luften och vara någonting som kommer Jesus, utan visa hur Gud haft en tanke med hela världen, så är det en fråga som vi kan fundera lite på. När Petrus var den första att visa svaret på den här frågan, då säger han så här. Nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ord som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. När Petrus säger det här så finns han hemma hos en person som han inte borde besöka. Han är hemma hos Cornelius som inte är jude. Och Petrus är jude, han vet att han får inte gå in och äta den maten, han ska inte göra det. Det är inte kosher, det är inte rent. Det är inte att följa vad Gud har sagt att han ska leva efter. Men den heliga ande visar för honom att du ska gå dit i alla fall. Och när han kommer in där så märker han att när han börjar tala om Jesus, så tar de emot budskapet om Jesus. De börjar tro på Jesus och den heliga ande kommer över de här människorna. Och när Petrus ser det så säger han, nu förstår jag att Gud inte längre gör skillnad på människor. Och det här är något viktigt att förstå. Det är inte genom mänskliga rättigheter som vi förstår att det är ingen skillnad mellan människor. Utan det är därför att Gud har skapat människor och älskat alla människor, som vi ser och förstår att alla människor är lika värda. Gud gör inte skillnad på människor. Det är jättebra med mänskliga rättigheter, så tror inte att jag säger något annat. Men det finns en djupare tanke i den kristna tron och i Bibeln. Gud har skapat oss likvärdiga. Gud vill att alla folk ska få tillhöra honom. Nu förstår jag det. Det är en multietnisk gemenskap. För några veckor sedan satt jag här i kyrkan och fick se den här synen. Hur många av er var med? den här söndagen. Ni som var med kanske minns det. Jag minns det väldigt väl. Det är inte så ofta jag gråter offentligt. Men när jag satt där kunde jag inte hålla tårarna tillbaka. Här har vi en ung människa. En kille. På väg ut i livet. Som har vuxit upp i en varm församlingsgemenskap och familj. Som är på väg att flytta någon annanstans. Och som känner, nu måste jag ta mitt beslut och följa Jesus. Som låter döpa sig. Och när han får frågan, tror du på Jesus Kristus som din Herre och frälsare? Så svarar han ja. Här har vi en student som kom ifrån Kamerun, om jag minns rätt. Och som inte har varit så jättelänge här, men under tiden i Sverige också kommit fram till det här. Tron går djupare. Jag vill bestämma mig för att följa Jesus. Och som någonstans där, som ung vuxen, får frågan, do you believe in Jesus Christ as your personal savior and Lord? Och svarar yes. Och så har vi en dopförrättare som... kan ytterligare ett språk väldigt bra, det kan inte jag, nämligen spanska. För här finns en kvinna som kommer från Sydamerika, från Chile, vars barn har bott här och finns med här. Och barnbarn kom till tro för ett par år sedan och döptes här. Och när hon kom till Sverige under de här månaderna så växte beslutet fram hos henne att hon vill också följa Jesus. Tre generationer, människor från hela världen. Och när jag såg det här så ser jag ingen annanstans i världen, ingen annanstans i samhället så sker det här. Att människor förenas i någonting så djupt, något så stort som det sker i Guds församling. Vi kan gilla fotboll och idrott och vi kan sitta på samma läktare. Men att vara med i Guds församling är något mycket, mycket mer. Det går mycket, mycket djupare. Och det handlar om vår överlåtelse och ett liv som delas. Det är fantastiskt att få vara med i en gemenskap där man får vara... få se det här, få vara del av det. Och därför rinner mina tårar ibland. Församlingen är en multietnisk gemenskap. Kanske har du varit med om det också. Någon gång att du har rest någon annanstans. Vi hade Daniel och Jenny som kom från Kambodja. Och möter du församlingar någon annanstans i världen så har du ofta den erfarenheten. Det är märkligt, men man känner sig hemma. Jag har varit i Sydkorea, jag har varit i Japan, jag har varit i Thailand och Indien och Montenegro och Tyskland och ja, Norge till och med. Och känt att det finns församlingar där det finns värme, där det finns välkomnande. Och där man känner att det är något som förbinder oss, något som förenar oss. Församlingen är multietnisk. Församlingen står över våra etniska band eller så. Den gör någonting mer med oss. Och vi är jätteglada att få vara en kropp. En församling där vi har många nationaliteter. För vi är mer lika vad Gud har tänkt när vi har en mångfald av färger i vår församling. Annars skulle vi sakna något av Guds mångfald, av Guds tanke i församlingen. Det första var att församlingen är multietnisk gemenskap. Jag har bara 5 punkter så ta det lugnt. Det andra är att församlingen är ett kallat folk, eller Guds folk är ett kallat folk. Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna. Och han skapade dem till gemenskap och han såg att det var gott. Men sen kallade Gud särskilt Abraham. Och vi läser det i första Mosebok 12. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig och jag ska förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Ser ni det? Att redan från början tänker Gud inte bara ett folk utan alla släkten på jorden. Genom Abraham, genom att kalla ett särskilt folk, Abraham, där han var som nomad liksom. Han tog inte det som var störst eller mäktigast, utan han valde Abraham. Och senare i Bibeln så ser vi det handlar om Abrahams tro. Att han, därför blir han fader för alla folk, för många folk. Genom dig ska alla bli välsignade. Och när Jesus på samma sätt kallar människor till sig, så är det han gör när han formar ett folk. Han kom och såg människor vid stranden och så sa han, kom och följ mig. Det finns flera berättelser i Nya Testamentet om det. Jesus sa, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Och någonstans är det så, vi är kristna, vi tillhör honom. Därför att någonstans har vi hört hans röst. Har vi hört honom säga, kom, följ mig. Jag ska göra någonting av ditt liv. Och så har vi vågat överlåta oss till att vara med i det här. Att vandra tillsammans med Jesus. Att börja den här vägen. Kanske vet vi inte, eller oftast vet vi inte var det slutar. Ibland har vi en aning om det, men många gånger har vi inte alls det. Men vi har sagt, det finns ingenting som hindrar mig från det äventyret. Om Jesus kallar mig, då vill jag ge det chansen. Och jag vill följa honom. Jag vill leva med honom. Det var den andra punkten. Ni gick fort, va? Ett kallat folk. Jag tänkte ni kan en del om kallelse. Den tredje punkten, att Guds folk är ett älskat, ett utvalt folk. Det var inte för att ni var ett större folk än de andra som Herren fäste sig i er och utvalde er. Ni är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder. Och därför förde han er med stark hand ur slavläget och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens våld. Du ska veta att det är Herren din Gud som är Gud. Den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. Israels folk blev inte utvalda för att de var bättre. Utan av någon anledning så älskade Gud dem. Och så valde han dem. Och det där kan vi fundera på, är det schysst? Jag vet inte. Men vem är vi att säga till Gud att det inte är schysst? Det man kan veta är att med kallelsen så fanns det också ett uppdrag. Det fanns ett ansvar att vara för världen det Gud ville att de skulle vara. Och Gud valde det folket för att de skulle få föra hans välsignelse till hela världen. Han älskade. Och på samma sätt säger Jesus, eller säger Petrus som har mött Jesus, vandrat med honom, så använder han de här texterna och säger, ni är ett utvalt släkte, ni är kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, och det säger han då till icke-judarna, ni är nu Guds folk. Och ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Därför att Gud har visat barmhärtighet, kärlek, så är vi en del av att vara ett utvalt folk. Guds folk kännetecknas av att de är multietniska, att de är kallade, att de är utvalda och älskade av Gud. Och de kännetecknas också av att de är ett folk i rörelse. Något av det viktigaste i Gamla testamentet är att folket, alltså bilden för folket, är en vandrande gemenskap där Gud är i centrum och där han leder dem genom sin närvaro. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen. Och om natten gick han i en eldpelare för att lysa över dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Guds närvaro fanns där. Det var det som kännetecknade dem som Guds folk. Och Guds närvaro syntes i en liksom molnstod eller molnpelare och eldpelare. Det som kännetecknar oss som Guds folk är på samma sätt. Men det är Jesu närvaro. Det står om Jesus att han vandrade omkring i städerna och i byarna. Och han undervisade i synagogorna. Och då vet vi att lärjungarna följde med honom. Han förkunnade budskapet om riket och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och när han såg människorna så fylldes han med medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa. Som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sitt folk. Det är härligt att sitta här idag. Det är inte fel att få sitta i en kyrkbänk och få njuta av gemenskapen och värmen här. Men vi är ett folk som är skapade för att finnas i rörelse. Att få vara med och göra det Jesus gjorde. Att få se människor på det sätt som Jesus såg människor. Att få vara med och möta de behövande. Det är därför vi finns. Det är Guds folk, de som är med Jesus. Och han är närvarande där. Paulus, han säger på ett liknande sätt att på ett sätt är det inget annorlunda mot mig nu när jag följer Jesus mot hur det var innan då jag inte kände honom. ja, en sak är stor skillnad. Jesus har blivit herre. Men jag erkänner att jag följer vägen som de kallar för sekt. Och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud. Samtidigt som jag tror på lagen. Det lagen säger, allt som står hos profeterna. Det Gud har gjort genom sitt folk, genom historien, både i gamla testamentet och i nya testament, det är samma sak. Han vill skapa ett folk av alla. Han vill frälsa hela världen. Han vill rädda hela världen, och det sker genom det Jesus gör. Ett folk i rörelse. Den sista punkten, kanske är det den första punkten. Guds folk är ett folk av tillbedjan och lydnad. Det kännetecknas av det. Här har jag bara skrivit två stycken slagord, skulle man kunna säga. Inga andra gudar. För Israels folk så var det viktigt att inte göra några bilder. Att inte ha någonting annat som kunde störa uppmärksamheten, utan att Gud skulle få vara Gud. Vi lever i en tid där mycket fångar vår uppmärksamhet. Där mycket kan ta tiden, platsen för Gud. Kanske oftast vår egen ambition, vår egen vilja att förverkliga oss själva eller någonting annat. Vi utmanas här att kapitulera, att lägga ner våra liv. Och egentligen är det det vi uttrycker när vi tillber. Det finns ingen annan än du, Jesus. Ingen annan än du, Herre. Och Jesus är Herre. Det betyder att det inte finns plats för någon annan. Jaget måste kliva ner från den platsen, lämna plats för honom. Det kristna livet är ett liv. Guds folk är ett folk som kännetecknas av tillbedjan och lydnad till den man har överlåtit sitt liv till. Och det är så fantastiskt att få ha överlåtit sitt liv. Inte till kommersialismens krafter eller att försöka nå rikedom eller någonting annat, för det där sviktar. Inte åt att försöka bli framgångsrik och liksom ha hälsa hela livet och kämpa för att man ska vara frisk när man är 115 år eller någonting sånt som vi annars kan göra. Utan att få ha gett sitt liv till en kärleksfull, barmhärtig Gud som genom alla tider har visat sig trofast. Jag längtar när jag blir 90 år och sitter i gungstolen och säger, åh, vilket härligt liv det var. Gud har fått vara med. Det kanske var jobbigt, det kanske var tufft vissa passager, men Gud har varit med. Jag har lärt känna honom. Vad skönt det är att få veta att det inte är jag som har kontrollen över livet, utan jag har gett den till honom. Och få veta att jag är en del av ett folk, en del av en gemenskap där vi bär denna erfarenhet av att få ge våra liv till honom. Paulus skriver så här: till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och till denna världens begär, och att leva anständigt och rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Att vara en kristen är att vara en ny skapelse. Att vara del i Guds folk. Ett folk som är uppfyllt av iver att få göra det som är gott. För vi har fått se i ljuset av vad han har gjort och vad han har gett sig, att denna världen ser annorlunda ut. Guds folks identitet. Multietnisk. Det ger oss en utmaning. Alltså det jag har sagt nu är ju mer liksom så här, förklara olika sidor av vad Bibeln är. Men det här utmanar oss verkligen konkret. Vad innebär det att leva i en multietnisk gemenskap? Ja, det måste innebära någonting för hur vi ser på varandra här. Och kanske utmanar sig att inte bara sitta tillsammans i en gudstjänst, utan sitta tillsammans vid ett fikabord eller hemma hos varandra. På någonstans, på ett djupare sätt också, få dela lite fler berättelser. Att få dela multietniskt de erfarenheter vi bär en del av. Livet blir mycket rikare då. Jag är jätteglad de gånger jag har sett i församlingen det här fungerar fantastiskt fint. Jag har varit med på bröllop här i kyrkan där det har varit människor som har kommit från andra delar av världen. Ingen familj finns här. Och vi har haft härliga vänner som har ordnat allting, fixat mat, satt i ordning, dukat i ordning lokalen och allting. Och vi har fått en fest tillsammans. Det visar att det finns en multietnisk gemenskap, en härlig familj, en församling som är där i de skedena i livet där man är borta från sin annan etniska familj eller bakgrund. Så. Och det finns många, många andra uttryck för det. Och det vi ser varje söndag är en bit av det. Men det utmanar oss ändå att göra någonting mer än att bara sitta tillsammans. Det utmanar mig den här morgonen när jag slog upp Sydsvenskan. Det var någon annan som hade Sydsvenskan i morse. Några. Första sidan där står det om en familj. En romsk familj som kommer från Rumänien. Som bor i en husvagn i Lund. Som tigger på gatan. Därför att man inte hittar någonting annat. Det är möjligt att samhället kan klara av att ha familjer som lever på det sättet. Om man tänker att det är deras eget ansvar hur de flyttar. Men för Guds församling gör det ont när vi ser det runt omkring oss. Människor som lever på det sättet. Och när hon ber till Gud om hjälp varje dag. Då säger det någonting om att det är mina syskon. Jag var glad att se att det finns två organisationer som betyder något för den här familjen. Det var Ugglan, kyrkan och Stadsmissionen. Alltså där ingen annan finns, där finns församlingen. Och det är vår utmaning. Inte bara för den här familjen, utan vi gör det också. Som vi såg i Kambodja och så vidare. Vi gör det, men ändå utmanas vi när vi möter de multietniska utmaningarna runt omkring oss. Jag har brottats med det där med tiggare själv också. Jag vet inte om du har gjort det. Men det är inte helt lätt att veta hur man ska hantera en sån situation. Men jag bestämde mig för något år sedan att istället för att ha min vanliga attityd att nej, men jag ger inte så, jag ger på annat sätt och bara i liksom mission eller i bistånd och så. Att tänka till en gång till. Nej, men det kan vara så att den personen påminner mig om något viktigt. Och att istället ta för vana att om jag har några slantar och försöker ha det, kunna ge det istället. Istället för att säga nej. Som automatiskt. Och jag är inte där än, men jag jobbar på det. Att ha en annan attityd. Därför att det hjälper mig att se jag hade kunnat vara den personen. Jag hade kunnat vara den som satt där. Och det löser ju inte alla problem. Men det ger oss utmaningar att leva i kärlek som sträcker sig över etnicitet. Att vara kallad ger oss utmaningar också. Att få leva i den kallelse. Att få höra Guds röst. Och få veta vart man ska gå och leva sitt liv. Det finns kallelse som handlar om att leva som älskade utvalda. Och att ge den kärleken vidare till andra. Det finns utmaningar som handlar om att vara tillbedjare. Varje dag i livet. De glada härliga dagarna när man möts i kyrkan. Men också i vardagen. Att få leva med tillbedjan som en del av livsstilen. Och att leva i rörelse, det syns knappt i den här uppe till höger, men det glimmar fram. De perspektiven av att vara Guds folk. När vi tittar in i den sista boken i Bibeln så ser vi att där gestaltas det här fullt ut. I himlen kommer vi inte betrakta varandra utifrån etnisk bakgrund, utan det är Guds folk. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält stå bland människorna, han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Det är dit vi är på väg. Det är en bit av vårt livsmål. Vi får vara en del av Guds folk. Herre, tack att du av någon orsak har sett oss. Tack att dina ögon ser över hela jorden och du känner varenda människa. Tack att du känner oss var och en som är här just nu. Och tack att du har kallat oss till dig. Och du har kallat oss att få vara en del av ditt folk, av din gemenskap, av din familj, Herre. Herre, fortsätt att verka i våra liv det du vill. Jag ber i Jesu namn. Amen.